Välkomna tillbaka till en ny säsong av Gilla hästpodden. Podden där vi delar historier och magiska möten som visar hur hästar bidrar och gör skillnad. Denna säsong har möjliggjorts genom en rad fantastiska sponsorer. I detta avsnitt tackar vi speciellt Clearround, Sveriges första miljöklassade hästlastbil. Och bakom poddmicken sitter som vanligt jag, Lisa Thorngren från Lära med hästar. I vår andra miniserie för säsongen möter vi några av alla fantastiska eldsjälar, praktikerna. De som byggt upp och driver verksamheter inom det område som vi brukar kalla hästunderstödda insatser. De som vikt stora delar av sitt liv till att bidra och göra skillnad tillsammans med sina hästar. Och skillnad gör de, för många. I den här miniserien ställer vi oss frågan, hur gör man för att komma igång med en sån här verksamhet? Vilka är målgrupperna som mår bäst av häst? Och hur får man beslutsfattare att fatta galoppen? Häng med!
Vi samarbetar med Clearround som säljer Sveriges första miljöklassade hästlastbilar. Clearrounds miljöhybrider går på biogas och fossilfri diesel eller vanlig diesel om man vill det. Eftersom de är miljöklassade blir skatten endast 150 kronor i månaden. Mer info finns på clearround.se. I'm riding clear clock
into your world. Då önskar jag alla lyssnare där ute varmt välkomna tillbaka till Gilla hästpodden. Och idag har vi en gäst som är lite extra speciell för mig faktiskt. Varmt välkommen Sanna Lundell.
Tack.
Du och jag har ju känt varann i 40 plus år.
Ja, det är inte klokt.
Nej, men vi barndomskompisar växte upp i samma kvarter kan man väl säga. Mm. Och har verkligen snackat om att ha delat ett hästintresse sen vi var 3-4 år någonting. Mm. Superkul att få ha dig i Gilla hästpodden, men också att vi faktiskt har, kan man väl säga, liksom återfunnit varann sista åren här tack vare hästarna.
Jag tycker det är fantastiskt på så många sätt att vi på något sätt planterade det där fröet när vi var så små. Och sen tar ju livet sina vändningar. Men nu är vi här och skördar på något sätt och har låtit lust och passion driva oss till att få vara med hästar och arbeta med hästar, båda två. Det är så gulligt på något sätt, tycker jag.
Ja, men verkligen. Och som du sa där, livet tar ju sina vändningar. Du, förutom hästarna, gör ju ganska mycket annat i ditt liv också. Vad är det mer du gör?
Jag är ju frilansjournalist, har varit sedan jag var 26, va? Någonting. Och det har jag ju framförallt jobbat med. Jag har gjort både tv- och radioproduktioner och tryckt media. Och jag har bloggat och jag har skrivit krönikor. Och jag har liksom gjort allt, både som opinionsjournalist och som berättande journalist egentligen. Men sen senaste åren, eller faktiskt sen jag fick en utmattningsdiagnos. Det var väl 14 år sedan nu. Ja, jag var 31 eller 32. Då gick jag in i väggen, vilket många kvinnliga entreprenörer och företagare gör. Jag har ju varit frilans i hela mitt liv och jobbade ju som ett djur under småbarnsåren. Ingen bra kombo. Men då kände jag att nu måste jag göra någonting annat. Så då utbildade jag mig till natural horsemanship-instruktör. Sen dess har jag liksom parallellt med mitt journalistyrke jobbat med hästarna på olika sätt. Och sen nu senaste åren så har jag också börjat jobba med människor. Därför att det är ju så, när man jobbar med hästar så jobbar man ju indirekt med människor. Och det jag någonstans har landat i när jag jobbar med hästar, det är att hästarna har ju väldigt sällan problem. Nej. Det är oftast människor som har problem med sina hästar.
Ja.
Eller människor som har olika typer av anledningar till att man söker sig till hästar. Så nu håller jag på att utbilda mig till terapeut. Mm. Och med inriktning på anhörigskap och medberoende.
Mm. Ja, men det är så häftigt. Och du är ju högaktuell nu också, kan man väl säga. Med...
Ja, så jag kombinerar liksom alla de här delarna i mitt liv på något sätt. Och jag har precis haft premiär i P1, Sveriges Radio, med en serie som heter Beroende. Mm. Som är verkligen en så här folkbildningsdröm för mig att få göra. Att berätta om beroendesjukdomen utifrån många olika perspektiv. Det är jättemånga egenupplevda berättelser. Alltså personer som själva har ett beroende som de har kommit till rätta med på olika sätt. Allt ifrån spelmissbrukare till en kärleksberoende till läkemedelsberoende. Vi försöker skildra en bredd, och vi försöker skildra en bredd också bland våra då experter, det vill säga forskare och terapeuter, människor som jobbar med människor som har den här problematiken. Otroligt fantastiskt har det varit att få göra den här serien. Så det har jag jobbat mest med nu, faktiskt senaste halvåret.
In och lyssna på den, säger jag. Jag har själv lyssnat på de två första avsnitten som har hunnit komma ut, nu när vi i alla fall spelar in den här podden, eller
hur? Mm, ja. Precis.
Och du har ju själv mycket erfarenhet av det här ämnet. Du har ju pratat mycket om din egen uppväxt och dina egna upplevelser som såklart har mynnat ut i det här, tänker jag.
Verkligen. I'm riding clear clock into
your world. Vi samarbetar med ClearRound, som säljer Sveriges första miljöklassade hästlastbilar. ClearRounds miljöhybrider går på biogas och fossilfri diesel, eller vanlig diesel om man vill det. Eftersom de är miljöklassade blir skatten endast 150 kronor i månaden. Mer info finns på clearround.se. I'm riding clear clock
into your world. Det vi ska fokusera på i den här podden är ju såklart hästspåret. Mm. Gilla hästpodden, det säger ju sig själv. Här pratar vi häst. Mm. Och du har ju inte bara varit en stor inspirationskälla för många andra hästmänniskor där ute, utan även för mig. Och som vi började med att säga, att vi liksom återfann varann tack vare hästarna. Vi hade liksom ett litet glapp i vår relation en period, och sen så då tack vare hästarna har vi hittat tillbaka till varann. Och det som jag tycker att du är så himla bra på att beskriva, som jag har tagit med mig väldigt mycket av själv, är just det där, vad är det med hästen? Vad är det med hästen som får oss människor att må så bra? Kan du prata lite om det?
Det kan jag verkligen. Det är mitt favoritämne att prata om. Så jag kan verkligen mala på här. Nej, men så här är det. Jag tror att det finns väldigt många olika dimensioner av hästeriet och vad det faktiskt kan innebära för olika människor. Men för att svara på frågan när det gäller mig, om jag utgår från mig själv, vad hästarna har betytt i mitt liv, så har det dels betytt att ha ett eget rum på något sätt. Alltså, när det gäller flickor och kvinnor så är det ganska få förunnat att ha det. Och det är också, har jag konstaterat, vilket det, så ser det inte ut över hela världen, men i Sverige är det i alla fall så, det är ett könsseparatistiskt rum. Alltså 99% av alla utövare är flickor och kvinnor. Och det är inget jag bara har liksom iakttagit, utan så ser det faktiskt ut om man tittar på medlemmar i Svenska Ridsportsförbundet. Vilket gör att stall generellt befolkas av kvinnor. Och jag vet inte riktigt om det har varit avgörande för mig, men jag tror det. För det är en så här miljö där man slipper förhålla sig till män, och man slipper förhålla sig till pojkars blickar, man slipper jämföra sig med pojkar. Och det måste man ju faktiskt göra i livets övriga liksom, rum. Så det tror jag faktiskt haft betydelse. Men sen tror jag också att det har haft en stor betydelse att få vara bland människor som sätter samma värde på de här djuren som en själv. Därför att redan, alltså i min familj så fanns det inga hästälskare. Det är ingen som har fostrat mig in i att älska hästar. Tvärtom faktiskt. Min mamma var ju liksom jätterädd för hästar, och pappa, ja, men liksom har absolut ingen så här hästkultur bakåt där han på något sätt skulle kunna ha bidragit till att jag skulle gilla hästar. Utan jag tror att det handlade väldigt mycket om Astrid Lindgrens sagor för mig. Att det var det som väckte någon så här, wow. Alltså de har ju en jättesymbolisk betydelse i hennes sagor. där hästar är barnens på något sätt både beskyddare och barnen får liksom förstärkta egenskaper tillsammans med hästarna. Och framförallt så är det ju som föräldrafigurer. Lilla gubben bor ju tillsammans med Pippi, till exempel. Ja. Alltså, och alla de här barnen har ju extraordinära talanger att kommunicera med hästar. Mm. Det är ju liksom, om man tittar på Emil, när han köper den här hästen som ingen klarar av att hantera, men han kommer på att den är kittlig och så rider han iväg på den här hästen helt oproblematiskt liksom. Och får ju den gratis. Och Ronja och Birk har ju de här två islandshästarna som de fångar in, alltså vildhästar som de lyckas ändå så här tämja genom omvårdnad. Alltså det är supersymboliskt och det är jätteattraktivt på något sätt. Mm. Var det nog för mig. Så jag hade ju den idén när jag skulle första gången få rida på Vilhelmsunds ridskola, att nu är det liksom lilla gubben och Pippi här. Mm. Så det var lite krock med verkligheten, därför att det man möts av när man började i alla fall på liksom tidigt 80-tal på svensk ridskola, det var ju den här militära modellen lite grann med ofta då en ridlärare som står och pekar med hela handen, och så är det ju någon typ av disciplin, någon typ av hierarki, någon typ av ordning som inte ska ifrågasättas, och ja, massa med regler liksom som ramar in umgänget med de här fantastiska hästarna. Så det där var hela tiden någon strid i mig. Så här, gud, ska jag... Det där gillade jag inte riktigt. Mm. Tyckte det var skrämmande. Jag kände mig hela tiden rädd för att göra fel. Jag kände mig ofta rädd, alltså skrämd av vuxna människor som beskrev hästen som att de hela tiden var farliga. Och, alltså, om du inte gör så här så kommer det gå åt helvete och du kommer dö implicit. Liksom. Den känslan så här, bar mig. I synnerhet när jag började på en ridskola som ligger i Stockholms innerstad. Som verkligen, jag ska inte nämna några namn, men många känner till den. Ja. Som verkligen hade liksom gamla militärsläkter, kavallerister som var ridlärare. Och stod och skrek bokstavligen på en. Och ungar som flög in i ridhusargen på varje ridpass. Men där någonstans började liksom mitt besatta hästintresse. Och den där dragningskraften efter det här djuret som jag någonstans kände var så läkande. Det här rummet som jag behövde så mycket. Och någon typ av talang som jag kände, tror jag också så här, att det var liksom ingenting som jag hade fått någonstans ifrån. Den bara fanns där. Och det finns ju många liksom, psykologiska teorier om det. Alltså självförverkligande och självutveckling. Att så här, man behöver hitta någonting som bara handlar om mig. Mm. Det handlar inte om någonting som jag har drillats till. Eller någonting som mina föräldrar vill att jag ska göra. Utan här var det verkligen tvärtom. Så det tror jag också hade väldigt stark dragningskraft på mig. Mm. Men sen också, alltså hästar är ju läkande. Det finns ju hur många studier som helst som visar. Och sen är det väldigt svårt att verkligen veta vad det är. Men för mig har hästar alltid handlat också om att få alltså gå in i gratis mindfulness. Mm. Helt utan ansträngning så hamnar man här och nu, så fort man är i närheten av en häst.
Och varför gör man det? Har du några, för du, kan du dra några liksom fakta bakom det här?
Nej, men jag kan dra några teorier. Och, alltså, vi har ju många likheter med hästar. Vi är flockdjur. Mm. Och det är hästar också. Och hästar är liksom högkommunikativa. Och det är vi också. Och man brukar prata om affektsmitta när det gäller människor. Alltså att man går in i ett rum och så känner man av stämningen. Så här, oh gud, här var någon som var arg. Eller här var någon som var ledsen. Eller här är någon som har hög ångest. Och så känner man det. Och man kan inte riktigt förklara varför vi gör det. Mm. Men det, så är det. Vi drabbas av varandras affekter. Och hästar gör det också. Och det är ju också vedertaget bara så. Att hästar, är du rädd så kommer din häst att reagera på det på olika sätt. Är du arg och stressad så kommer din häst att reagera på det. Och hästar, till skillnad från människor, har ju, alltså älskar ett tillstånd som kallas för, alltså att energispara. Och då har man liksom mätt det här. Det här är faktiskt ingenting jag hittar på, det är ingen teori, utan det är ren fakta att de har något som kallas för koherent hjärtpuls. Och det är när man kommer ner i en väldigt lågintensiv och lågförbrännande tillstånd i kroppen, där man helt enkelt sparar på energi genom att liksom vara i någon typ av viloläge. när alla organ har samma tryck och puls i sig. Och det här är hästar tydligen experter på. Mm. Och människor kan bara komma i det tillståndet när vi mediterar eller är liksom väldigt harmoniska. Så vi har mycket svårare att hamna där, och det kanske har att göra med att vi är rovdjur och att hästarna är gräsätare och behöver energispara i högre utsträckning. Och det kan säkert ha att göra med liksom vår moderna livshållning också, att vi utsätts för så mycket stimuli och stress. Men jag tror att vi smittas av det där när vi träffar hästar som har den här förmågan att komma ner i puls och andning. Och ja, som sagt, vi är också flockdjur. Vi smittas också. Det är därför hundar som har en liksom lägre puls än vad människor har, det uppfattar ju vi också som, det har liksom positiva effekter på vårt blodtryck och vår egen puls och andning. Mm. Så det skulle kunna vara en förklaring till att hästar, att du liksom hamnar i en state of mind. Mm. Sen tror jag också att hästar, till skillnad från människor, de tänker inte bakåt och de planerar inte framåt, utan de är här och nu därför att de måste. De är till skillnad från oss bytesdjur. De planerar liksom ingen jakt om 3 dagar. Mm. Det är väl det som gör att vi har börjat komma på att vi ska tänka framåt. Att liksom förekomma våra byten. Och de tänker inte bakåt som vi gör. Vi försöker liksom, vad var det som gick fel förra jakten? Hur kan vi göra? Kan vi gräva en grop någon annanstans? Mm. Hästar är här nu hela tiden för att de måste ju vara vaksamma på hot och rovdjur som kan komma smygande bakom en knut och så. Så de är verkligen i närvaro, i mindfulness, i det här meditativa tillståndet. Och går de upp i stress och vaksamhet så går det snabbt upp och sen går det snabbt över.
Mm.
Och det tror jag också är väldigt bra för oss.
Mm.
Att liksom, vi är här, vi ser vad vi är. Och det kan jag uppleva när man rider och även när man går med en häst. Att man liksom på något sätt börjar se världen mycket klarare. Och man hör saker mycket klarare för att man slutar babbla. Mm. Och man börjar använda det, alltså sina övriga sinnen på något sätt. I'm riding clear clock into your
world. Du har ju ett antal fantastiska hästar. Jag har ju varit på din gård. Jag håller ju bland annat mina utbildningar i Stockholm faktiskt hos dig. För att jag, dels för att jag gillar dig såklart, men också för att jag gillar dina hästar och din hästhållning.
Mm.
Och det här tycker jag är väldigt viktigt. Om man nu ska använda hästar i någon typ av verksamhet som både du och jag gör, vi ska återkomma till det, så gäller det att det är hästar som faktiskt är som hästar ska vara. Mm. Alltså allt det här du har förklarat nu, det gäller ju hästar som får leva och vara hästar liksom.
Mm.
Det tycker jag också är en väldigt härlig grej som jag tror både du och jag har grottat ner oss ganska mycket i. Så här, vad behöver en häst för att liksom fungera på ett bra sätt?
Mm.
Har du några topp 3 där liksom för dina egna hästar som du...
Mm, det har jag verkligen. Alltså i Sverige så kallar vi ju det här, om man nu ska hitta ett sammanfattande ord, för naturlig hästhållning.
Yeah.
Och det finns ju massa så här för och emot diskussioner. Kan man ens liksom skapa naturliga förhållanden för hästar som är domesticerade sedan 10 000-tals år tillbaka? Behöver man ens det? Är vårt klimat särskilt lämpligt för hästar att liksom leva ett så kallat naturligt hästliv? Och så vidare och så vidare. Men om jag ska säga topp 3 så skulle jag säga att liksom 60-70% av alla hästproblem avhjälps genom att låta hästen få leva i flock.
Mm.
Därför att hästar är så beroende av varandra, och det handlar om hela deras metabola system. Allt ifrån vila till aktivitet och till känsla av trygghet. Och det här måste vi, tänker jag, försöka förstå och skilja på oss och dem. Att vi är rovdjur, vi är apliknande rovdjur som kan klättra upp i en trädtopp för att vila. Vi skulle klara oss alldeles utmärkt 3-4 veckor utan en enda människa. Alltså vi är mycket mer individualistiskt kompatibla till överlevnad än vad en häst är.
Mm.
Hästar är totalt beroende av sina artfränder.
Mm.
Om de inte har en flock så kan de inte vila, för hästar kan inte gräva ner sig i en grop eller klättra upp i ett träd. Utan somnar de på stående fot så kommer de bli tagna av ett rovdjur.
Mm.
i det vilda. Så för en häst är liksom ensamhet den absolut största påfrestningen. Det är inte svält, det är inte rovdjurshot heller, vilket man skulle kunna tro, utan det är ensamhet. Och att bara veta det gör att man så himla mycket lättare att ge hästen vad de behöver. Och sen är det så här, ja, men vissa hästar älskar inte varandra och vissa hästar funkar inte i flock. Ja, det kan finnas tusen och åter tusen olika anledningar till att man inte vill ha dem tillsammans med andra i en hage, för att de skadar varandra eller för att det är svårt att liksom hitta en bra flock. Och det är också ett mänskligt problem, för det har jag varit med om också. Alltså hästar som inte riktigt fungerar, som skapar stress och oreda för andra hästar. Men det är att ge det tid. Och det finns massa knep för att återanpassa hästar som har kommit väldigt långt ifrån sitt eget språk, sitt eget flockspråk. Och alla hästar kan komma tillbaka till att bli bekväma kring andra hästar.
Så flock skulle du säga nummer ett?
Flock skulle jag säga nummer ett. Ja. Och det är liksom så här, det är så viktigt så att det finns inte. Två är ju rörelse.
Ja.
En häst lever i det vilda, liksom i rörelse hela tiden. De rör sig liksom flera mil om dagen. Om man sätter på en vild häst GPS så är det, jag vet inte hur många mil där, men det är liksom, det är mycket rörelse. Och våra ytor som vi begränsar hästens liv till är ju liksom inte ens i närheten av vad vilda hästar lever på. Så att försöka anförskaffa mark som gör att hästar får röra sig i mycket högre utsträckning. Och har man inte det, skrittmaskin, långa skrittturer, alltså de behöver det här lågintensiva rörelsen för att hålla sig fräscha i kroppen och i psyket. Så det är också en super, super viktig del.
Så flockrörelse.
Och tre, det är att förstå att hästar är klaustrofobiska djur. Och att inte förmänskliga dem. Att bo inne i en box, i ett stall. Det tycker vi som människor känns som en mysig idé.
Ja.
Att så här, sätt på ett täcke, mys in dem. För hästen skapade bara stress. Hur mycket vi än har vant dem vid att leva på box. Och det finns ju massor med sätt att belöna boxliv till exempel. Det vill säga att ge mat där inne. Det är väl det främsta. Till slut kommer du ha en häst som bara vill springa in i boxen. För där finns det mat. Men när maten är slut efter en timme. Vad händer då? Alltså då har vi en häst som egentligen står bara, då ska man säga, ja, men den får vila i fred. Ja, fast jag, det finns massor med studier som visar att hästarna inte vilar bättre i box. Så att försöka tänka liksom icke-konventionellt kring deras levnadsbetingelser. Alltså det finns massor med bedrövliga lösdrifter som inte är bra, men det finns också massor med fantastiska lösdrifter. Så kan man ge sin häst frihet i största möjliga mån, så har man också så jäkla mycket att vinna på det. Och det är också så här, både kostnadseffektivt ur ett liksom arbetsmässigt perspektiv för människor, så är det också så mycket skönare att ha häst som får leva på lösdrift. Och att man bygger då en ligghall som är utformad på ett sätt så att den inte är klaustrofobisk. Att den har flera öppningar, att den är högt i tak, att det är bra luftflöde där inne, att det kommer in ljus där och så vidare. Så att det är också en sån.
Men jättebra. Jätteviktiga saker. Och anledningen till att jag ville ta upp det också är att ska man ha hästar i den här typen av verksamhet som både du och jag bedriver, så tror jag att det här är väldigt viktigt. För att hästar som liksom inte beter sig som hästar kommer heller inte fungera så bra. Och med de orden så kommer vi över då på vad är det för typ av aktiviteter och verksamheter som du erbjuder med dina hästar. För det är lite det den här miniserien handlar om, att vi vill lyfta upp duktiga entreprenörer som har lyckats bygga upp verksamheter där man då tar hjälp av sina hästar på olika sätt. Och du är ett exempel. Hur har du gjort och vad är det du erbjuder?
Jag utbildade mig till natural horsemanship-instruktör och det gjorde jag för 12 år sedan. Och natural horsemanship i Sverige har blivit ganska starkt förknippat med problemlösning av allehanda slag. Alltså du har en häst som du rider engelskt på dressyrhoppning eller fälttävlan, men sen går den plötsligt inte att lasta. Och det är ganska få personer som ägnar sig åt det här, alltså markarbete med häst eller grundträning av häst. Alltså du kanske har en urduktig instruktör i hoppning, men han eller hon har liksom inte koncentrerat sig på hur vi grundtränar en häst att gå in i en transport. Och du kan liksom ha fått massor med olika typer av hjälp och ingenting funkar inte riktigt. Och så anlitar man en horsemanship-instruktör. Eller att du har en häst som springer över dig eller beter sig dominant och skrämmande. Att du helt plötsligt har en häst som står och hugger mot dig när du ska hämta i boxen. Alltså olika typer av häst-människa-problem. Så där började jag mitt arbete med hästar, att försöka kliva in och hjälpa till och skapa struktur, att skapa någon form av pedagogisk modell som man är konsekvent och följer för att komma till rätta med olika typer av problem. Och då åkte jag ju runt, liksom var ambulerande, eller vad man ska säga, höll lite clinics, höll privatlektioner, höll lastningssession på lastningssession. Det är jättemycket lastningar. Och det är roligt, men det är också, alltså efter ett tag kände jag i alla fall att så här, det blir så problemfokuserat. Och det är inte det egentligen horsemanship handlar om, utan natural horsemanship, det är egentligen grundträningen av den unga västernhästen. Och det är liksom allt annat än problemfokuserat, utan det är en pedagogisk modell som man börjar träna hästen ifrån att du egentligen sätter på grimman när den är liksom några veckor gammal kanske. Tryck och eftergift, att använda sig av hästens språk och hästens etologi för att skapa en relation som bygger på ömsesidig förståelse faktiskt. Och det är det jag har liksom velat ägna mig åt och som jag blir hög på, att faktiskt se hur lite problem den här pedagogiska modellen skapar. Att liksom börjar vi träna en häst från att den är föl i det här systemet, så finns det liksom ingen hejd på hur kul man kan ha med en sån häst, hur trygga de blir tillsammans med människor och hur positiva de faktiskt blir till arbete tillsammans med människor.
Nu är det ju mycket på liksom hästen, men det här handlar ju kanske ännu mer om att träna människan, för det var lite det vi började med, eller hur?
Ja, ja. Alltså när jag utbildade mig till instruktör så var det ju liksom det jag landade i, att det handlade ju mycket mer om att träna mig själv. Hästen har alla de här färdigheterna, men vi människor i vår kultur har gått väldigt långt ifrån våra egna instinkter, våra egna affekter och vårt kroppsspråk och vår styrka och vår kraft egentligen. Så det handlade ju jättemycket om att lära känna mig själv. Alltså vad sänder jag ut? Hur tydlig klarar jag av att vara? Hur konsekvent klarar jag av att vara? Vilka krav kan jag ställa och vilka svar kan jag förvänta mig? Tålamod i jättehög mån. Mm. Alltså det handlar jättemycket om inlärning och pedagogik och mänskliga beteenden generellt. Och både vi liksom smittas av hästens beteenden och känslor och de smittas av våra. Och hur ska vi liksom kunna föregå och leda och hjälpa en häst som är ung och okunnig egentligen. Mm. Så det handlar ju jättemycket om att lära känna sig själv och förstå vad är det jag sänder ut? Vad säger jag egentligen med min kropp?
Och det här tycker jag är så intressant, för om jag tar min egen verksamhet då. Du har ju faktiskt gått min utbildning också, att lära mig hästar.
Med stor behållning.
När du beskriver det här, vad vi då liksom behöver lära oss för att kunna träna en häst, så är ju det här faktiskt saker som gäller i livet generellt, skulle jag säga. Alltså, jag känner ju själv att jag har blivit en mycket bättre förälder, kompis, partner, tack vare liksom de här insikterna. Håller du med om det?
Verkligen. Alltså när man börjar sortera vad det är man sänder ut, när man börjar sortera om man till exempel har haft en diskussion som jag kallar det för med en häst som kanske inte förstår vad man menar eller man misslyckas i att få hästen att känna sig trygg och bekväm. Man kanske ställer för höga krav och sådär, att faktiskt klara av att vila i det och inte bli frustrerad och inte. Alltså man får träna sig många kommunikationsfärdigheter, vilket absolut har givit så många så här positiva bieffekter i mitt övriga liv, som du säger, i mitt föräldraskap inte minst. Mm. Men också i relation till andra människor. Alltså i alla mellanmänskliga relationer egentligen. Mm. Så, men för att återgå, liksom, där började mitt arbete med hästar. Och jag kände att jag vill inte ägna mig åt problemet. Jag vill ägna mig åt lösningen innan problemet uppstår. Och tillsammans med min kompis Sofia som är yogainstruktör, vi lärde känna varandra under gymnasiet. Och då hade jag någon slags hästpaus. För att det är väldigt dyrt att ha häst när man liksom precis har flyttat hemifrån och så. Och då började vi träna väldigt mycket yoga tillsammans. Och sen började jag liksom ändå längta så mycket tillbaka till hästarna. Så att jag kastade mig in i det igen och började rida västern. Och då jag var 27-28 år kanske. Sofia utbildade sig till yogainstruktör. Så hon var liksom kvar i yogavärlden. Det var också en starkt bidragande orsak till att jag liksom började rida västern. Jag började liksom undersöka, vad finns det här ute i vår svenska hästfauna som inte handlar om den här militäriska disciplinen och den engelska sportridningen som handlar så mycket om prestation. Mm. Den handlar väldigt mycket om jämförelse, det handlar hela tiden om att bli bättre, det handlar om prestation, kanske före relation, så upplevde jag i alla fall. Det är säkert många som inte håller med. Det behöver inte vara det ena eller andra. Men så var det i alla fall när jag gick i ridskola. Det handlade väldigt mycket om att så här, du skulle klättra i olika så här, färger på grupper. Och du skulle hamna i någon bättre grupp. Och mycket så här, prestationsinriktat. Mm. Och det skulle så småningom leda till att du skulle tävla. Och en tävling handlar ju verkligen om att mäta sin prestation. Så. Allt det där har jag varit ganska ointresserad av. Mm. Inte för att jag inte tycker om att växa eller bli bättre, för det strävar jag hela tiden om efter dem. Men den där spänningen, den där adrenalinjunkin som säger, ah, nu ska jag tävla, nu ska jag bara så här, det har jag aldrig tyckt om. Och det har gjort att jag liksom alltid känt mig som ett så här alien i ridsportssammanhang. Mm. Det är inte det som jag blir hög av när det gäller hästar, utan det blir jag bara stressad av. Så jag har liksom undersökt, var kan jag hitta hem någonstans där jag inte behöver ägna mig åt det här? Och jag har liksom undersökt hästeriet ur massor av olika plan. Och det som är så roligt under de senaste 10-15 åren tycker jag, det är att det börjar poppa upp massa liksom hästeri i Sverige som handlar om rekreation, om njutning. Om att få använda hästen till just det som jag älskar att använda hästen till. Att bara faktiskt njuta av att vara tillsammans med dem. Mm. Att det inte behöver handla om att man ska prestera så himla mycket med dem. I'm riding clear clock into your
world. Idag erbjuder du på din gård, så erbjuder du förutom vissa natural horsemanship-kurser som jag tror att du fortfarande har, va?
Mm, det har jag, verkligen.
Det har du, verkligen. Mm. Så har du ju också det här horse yoga-konceptet som du ska få berätta lite mer om. Men du har ju också börjat liksom tratta in det på ännu fler. Mm. Berätta lite, vad är liksom din, vad är målet? Vad är dina drömmar kring?
Ja, men mina drömmar kring hästarna, det är ju att försöka skapa de här rekreationsmöjligheterna. Alltså att hästar läker människor på olika sätt. Att jag vill att människor ska kunna komma till mig och njuta av häst. Mm. Liksom så. Utan prestationshets och utan krav. Och det var så vi skapade våra horse yoga retreats. Och det var faktiskt också under pandemin. Så ibland så, när omvärlden liksom skakas om, så händer det ju grejer. Alltså det poppar ju upp idéer och man är så här, vad ska vi göra nu? Alltså det var ju som att hela hästnäringen faktiskt blomstrade precis då. Därför att vi fick ägna oss åt aktiviteter utomhus. Mm. Och det fanns ett enormt sug efter det. Så vi startade Horse Yoga Love, jag och Sofia som ju då är yogainstruktör. Och det är heldagsretreats när man kommer ut till oss. Och det är en kombination av yoga. Vi yogar på förmiddagen, vi har en tyst vipassana meditation och så äter vi vegansk lunch med ayurvediskt tema. Och sen ägnar vi eftermiddagen åt natural horsemanship. Och det är ju ledarskapsövningar från marken. Alltså vi börjar ju med grundförståelsen av hästen egentligen. Och vi har en liten cirkel eller ett samtal där vi där vi pratar. Alla deltagare liksom delar med sig av vad man har för tidigare erfarenheter av hästar, vad man har för föreställningar om vad hästar är. Och vi landar ofta i att många har alltså så här ganska mycket rädslor med sig. Många har väldigt mycket så här prestationsångest kring hästar. Och många har det här behovet av att bara kanske så här få starta om. Man är vuxen. Jag vet inte, det är samma sak med fotboll och andra sporter upplever jag också. Att så här, du börjar och sen ska du liksom börja träna. Det är matcher. Och sen ska du satsa mot elit. Och de som liksom inte har lust med att ägna sig 1000% kring det. Vad händer med dem? Mm. Nej, men de slutar typ. Mm. Och så är det lite grann med hästar också. Tonårstjejer slutar rida. Och sen, ja, men jag slutade rida när jag var 15-16. Vad tråkigt. Mm. För det är urhärligt att rida fast man inte heter liksom Peder Fredriksson och vinner OS. Mm. Alltså så. Det finns ju så mycket man kan göra med hästar som inte handlar om det här sportsliga. Att se hästen som ett sportredskap. Och det vill vi inspirera till och det vittnar liksom våra deltagare, kursdeltagare om att de verkligen så här, shit, kunde man göra det här? Det här är ju helt fantastiskt. Det är ju jättemånga som blir så högt liksom på NH och vill så här, starta om. Alltså lite grann som ett kugghjul där man bara jackar om och bara shit, man kan faktiskt göra det här med hästar också. Mm.
Mm. Jag har ju varit på din horse yoga. Vi körde ju faktiskt en liten pop-up i Båsta i somras. Ja. Det var superkul. Du kom till mig och körde det här konceptet.
Ja.
Och nu vet inte jag om majoriteten av de som kom på horse yoga är hästmänniskor sedan innan. Eller är det lite blandat?
Men det här är så roligt för att det är väldigt blandad målgrupp.
Mm.
Och det är också det att vi brukar alltid dra sig parallell. De flesta har ju typ, när man kommer på en renodlad hästverksamhet så brukar man ofta ställa ganska låga krav som hästmänniska.
Mm.
Man är bara så här, man typ tar att man blir utskälld lite grann för att man gör fel.
man får äta någon så här trött matlåda i något skitigt stall.
Någon macka i något skitigt stall och det är något dass och det är liksom så här. Yoga-människor, de är ju rätt vana vid liksom att det ska vara lite härligt också. Det ska både vara estetiskt tilltalande, det ska vara en helhetsupplevelse.
Mm.
Och de här två målgrupperna berikar varandra så jäkla mycket. För det som också med hästmänniskor, de är ofta inne i det här prestationshjulet. Så de är så här, aha, fick vi inte galoppera? Det är typ det högsta statusen på en ridlektion.
Ja.
Det är att få galoppera det där varvet. Och det har vi i oss som mönster. Att liksom det är det man gör som är kul. För då är man, då har man kommit någonstans i sin ridning på något sätt. Mm. De här yogamänniskorna, de är ju liksom bara helt, de är ju helt uppfyllda av att bara ens få klappa en häst viss utav dem och känner in energier. Alltså, de har väldigt olika ingångslägen och de berikar varandra så fint oftast i de här grupperna.
Mm.
Men det är ett fantastiskt koncept och det var så jäkla roligt att skapa det och att få jobba med båda de här liksom fantastiskt läkande metoderna eller vad man ska säga.
Precis, ja. Nej, men för jag tänker, det är ju, jag har ju själv varit på det som sagt, det är ju liksom en helhetsupplevelse och det estetiska som du säger själv här. Men det händer ju också någonting med de här människorna.
Mm.
Vare sig de, för jag hade väldigt svårt att skilja om det var hästmänniskor sen innan eller inte när vi körde i Båsta då. Eftersom jag hade inte liksom den bakgrundsinformationen, men det var rätt så skönt tror jag. Det var nog ganska befriande både för de som var där och överlag så att bara få komma och få landa i att här behöver inte jag visa upp mig på något sätt.
Mm.
Vad skulle du säga, vad händer med de här människorna under en sån här dag? Vad ser du för utveckling eller påverkan?
Jag tror att många som kan häst sedan tidigare, som har med sig mycket hästerfarenhet, är man tillräckligt öppen så kommer man nog komma till oss och förstå vilken påverkan vi har på hästar faktiskt. För det som är amazing faktiskt med hästyogan, det är att vi börjar ju med yogan.
Mm.
Och yoga är väldigt nervsystemsreglerande. Alltså det tar ner vår puls, det tar ner vårt andetag. Det gör att vi hamnar i det här lugna tillståndet där hästar faktiskt, som vi inledde den här podden med, älskar att vara i. Mm. När vi är landade, jordade, trygga och liksom inte så här fladdriga i energin. Och när vi är det, och det är någonting som är så otroligt coolt att se på min hästflock. Mm. När vi har hästyoga, då vet ju mina hästar det, att nu kommer en grupp. Mm. Och de märker direkt, ah, det är hästyoga nu. Mm. Och de bara kommer, sticker huvudet ner i grimmorna. De vill vara med.
Mm.
För de vet att nu är det ett härligt, lugnt gäng som ska liksom leka lite med oss typ.
Ja.
Så de är så otroligt så här inbjudande och toleranta och går ju in i den här smittan av det här lugnet. Så många som kan häst får ju se hästar som verkligen är avspända, alltså på riktigt.
Mm.
Som vill vara med och som är med utan tvång.
Mm.
För det bygger ju egentligen horsemanship-systemet helt och hållet på. Att använda sig av hästens, alltså som vi pratade om, de är klaustrofobiska. De tycker inte om att bli hållna, de tycker inte om att bli tvingade, trängda, tryckta. Och vi belönar hästar i det här systemet med frihet, med lugn, med trygghet. Det är det som är belöningen när hästen liksom gör rätt, eller vad man ska säga. Så de söker ju hela tiden efter det här lugnet och efter den här friheten. Och de är med av egen fri vilja. Och det tycker jag är liksom det bästa betyget. Mm. När så här, kunniga hästmänniskor är så här, shit, det är helt sjukt. De hade bara kunnat gå härifrån, eller de hade bara kunnat välja att göra annorlunda, men de vill verkligen vara här.
Mm.
Sen är det alltid helt fantastiskt att få döda lite myter. Alltså så här, att faktiskt kanske efter 40 år bland hästar för första gången ta in hur en häst som är avspänd på riktigt, hur de ser ut.
Mm.
För det vet väldigt försvinnande få.
Ja, jag håller med.
Ja, och det är också så här, mycket aha-upplevelser. Mm. Det kan också finnas viss frustration. För att har man hållit på med hästar i 25 år och har liksom ett inarbetat språk med hästar som du har lärt dig och drillat sig i, då kan man ju känna sig urkorkad och jättedålig.
Mm.
Och är man har man prestationsjävlen på axeln då, så kan det ju liksom vara skitjobbigt.
Jag tycker i alla fall att det är ett riktigt coolt koncept, och vi ska komma in på det här lite nu, tänker jag, att hur man bygger upp en verksamhet.
Mm.
För det här, vi är ju rätt många som vill. Du och jag är ju två exempel på praktiker som tar hjälp av våra hästar i olika typer av verksamheter. Och det är väldigt många som drömmer om att få jobba så här.
Mm.
Jag menar, alla som kommer till mig och går min utbildning, och jag kan tänka mig många som kommer till dig också, att man får ju ofta den här frågan, hur gör man liksom, hur lyckas man, och du har varit entreprenör hela ditt liv, skulle jag vilja säga. Så att förutom hästarna, alla dina övriga jobb, det är ju sånt du får hitta och skapa själv, eller hur?
Mm.
Vad skulle du ge för tips för någon som vill jobba som du gör, eller som jag gör för den delen?
Alltså, jag har använt mig så mycket av mitt frilansjournalistliv när jag började bygga upp min hästverksamhet. Och jag skulle säga att man ska absolut inte underskatta den kraft och styrka och den tid man behöver lägga på marknadsföring och varumärkesbygge.
Mm.
Alltså, för att folk ska veta att du ens existerar och att du finns, så måste du liksom sälja dig själv. Och jag minns när jag skulle bli frilansjournalist, för det var också en dröm för mig. Bara, tänk att bara kunna liksom äga sin egen tid, vara sin egen chef, sälja sina egna idéer och knäck, att inte få utlagt på sig. Alltså man skriver om det som man verkligen är intresserad av och vill. Och jag frågade då en av mina liksom då nära vänner, Isabella Iverus heter hon, och hon satt på en frilansgrupp där jag liksom bara kände så här, åh, där vill jag också sitta. Och hon bara sa så här, nej, du ska inte göra det här, det är pissvårt att få jobb liksom. Men sen när jag ändå var ihärdig att liksom, nej, men jag vill det, då sa hon så här, okej, så här är det, du kommer få lägga ut 99 frågor liksom, av 100 frågor, förfrågningar, så kommer du få 99 nej, du kommer få ett ja. Och liksom bara bär det med dig. Du får inte bli nedslagen av ett nej. Och det handlar liksom all journalistik om. Det har Amelia Adamo sa det till mig också när jag skulle börja frilansa. Hon var någon slags mentor hos mig i början. Och hon var så här: tjat, Sanna. Du måste tjata. Ja. Ju tjatigare. Får du ett nej, då bara fortsätter du att tjata. Mm. Och liksom de två tipsen låter ju jättesimpla. Men det funkar. Alltså det gör verkligen det. Och sen... Det andra är att vara tydlig i vad det faktiskt är man erbjuder. Paketering, det pratade vi om lite grann innan vi tryckte på playrec här. Ja, att liksom, vad är det jag har för produkter? Göra det enkelt och förståeligt. Alltså, hur kommunicerar jag vad det är jag säljer egentligen? Mm. Det är så viktigt att lägga tid på det. Att ha råd med det i början. Att liksom bygga en begriplig hemsida. Att skapa ett Instagramkonto som är tydligt för människor att förstå varumärket, helt enkelt. Att lägga lite krut på det. Och jag skulle faktiskt vilja säga att alltså jag har haft så god hjälp när jag har anlitat personer som kan det här bättre än jag. Mm. Är det någonstans man ska lägga lite pengar i början så är det kanske på en varumärkesutvecklare eller någon som kan hjälpa dig att bygga en schysst logga, välja ett bra namn. Mm. Alltså någonting sånt. Eller be om hjälp. Du har säkert någon i ditt nätverk som är bra på det här. Och så kan man liksom byta lite tjänster företagare emellan. Mm. För det är sjukt viktigt skulle jag säga. Och sen, nummer tre så handlar det ju om också så här, att försöka se, vad har jag för potentiell målgrupp här? Mm. Vilka är det som vill det här? Och om man tittar på hästfältet, det finns liksom 1 miljon hästintresserade människor i Sverige. Mm. Och liksom väldigt många av dem är ju medlemmar i Svenska Ridsportsförbundet. Men sen är det ju också en jäkla massa människor som inte är det. Mm. Och det är de här som man lite fraktfullt kallar för skogsmullar. Eller jag gillar ju att kalla dem för rekreationsryttare. Människor som älskar häst men som är ganska ointresserade av att sporta häst så att säga. Och där har vi fram tills nu haft en målgrupp som har varit jättebortglömd. Och det gäller även kvinnor som är så här medelålders som du och jag. Alltså, vi har oftast barn som är lite större. Det vill säga vi har helt plötsligt ganska mycket tid. Mm. Det är ju inte för inte att du och jag håller på med hästar nu. Nej. För att det har man ju faktiskt inte tid med när man har så här 2, 3, 4-åringar hemma. Det går liksom inte att få ihop riktigt. Mm. Så det här är ju en superbra målgrupp. Det här med, alltså kvinnor som vill njuta och göra härliga saker. Mm. Och det är väl liksom det vi har försökt skapa med hästyogan. Mm. Att så här, nej men här ska, det ska vara härligt. Alltså det ska vara som att gå på spa ett dag, en dag. Alltså du ska få, det ska vara som att gå på ett yoga-retreat. Mm. Och så tycker inte jag riktigt att det har varit när jag har scannat av marknaden och åkt på olika så här turridningsgrejer. Utan det är mycket färgat av det här ridskoletänket och... Mycket regler och mycket så här, att man ska hugga i och jobba själv och sånt där. Så att, försök att tänk lite outside the box. Att liksom försök tänka, vad finns det för målgrupper? Hur skulle man kunna hitta nya målgrupper? Alltså, som kanske inte traditionellt. Alltså, vi har ju som sagt massa yogisar som aldrig har ens suttit på en häst någonsin som kommer till oss.
Mm. Jo, men också... tror jag är jätteviktigt som du säger där, att liksom finns det faktiskt ett behov av den här tjänsten och produkten. Du har ju planer på att utveckla fler, vad ska man nu kalla det då, produkter under din hästverksamhet. Vad ser du dig själv liksom om 5-10 år. Horseyogan är ett jättebra liksom, basben att stå på. Vilka fler ben skulle du vilja ha?
Men det är faktiskt också ett annat tips, att man ska ha många ägg i sin korg. Mm. Eller man ska inte lägga alla ägg i samma korg. Alltså inte bara en produkt, utan flera.
Ja.
Därför att det frukturerar ju över tid och man kan liksom också ta slut på en produkt. Så här, nu har man testat det, man kanske inte vill göra det igen. Och du kanske inte har något så här påbyggnadskoncept och så här. Så det jag funderat mycket på, som jag verkligen skulle vilja utveckla, det är ju en terapeutisk verksamhet. Jag håller på att utbilda mig till anhörigterapeut. Och jag tycker liksom att det terapeutiska rummet ofta är väldigt begränsande. Man sitter i ett så här, ofta liksom bara kalt rum som man hyr in sig för att träffa sina klienter, som inte känns särskilt läkande. Och det känns inte alltid som att det är så... öppnande för samtal. Så jag skulle vilja utveckla någon form av kombination av horsemanship och terapi. Mm. Att man kombinerar det samtalet som man behöver, det läkande samtalet, det terapeutiska samtalet, men också att man gör praktiska övningar, ledarskapsövningar. För det handlar ju jättemycket i terapeutiskt arbete om att lära känna sig själv. Mm. Alltså varför tänker, känner jag och gör jag som jag gör? Och hur kan jag ändra på vissa mönster och beteenden för att jag ska kunna må bättre? Och det kan man ju naturligtvis prata väldigt mycket om, men det handlar ju väldigt mycket om att omsätta det till praktik, att faktiskt börja göra annorlunda. Och det är här jag tänker att hästarna kan hjälpa oss väldigt mycket. Mm. Därför att i relation till hästarna så måste vi öva upp vår tydlighet. Vi måste lära oss att sätta gränser. Vi måste lära oss att vara rättvisa, att inte gå igång i affekt när någon annan blir upprörd till exempel. Alltså de har så himla mycket att lära oss om att bli bättre människor. Och exakt, bättre mot oss själva faktiskt också. För ja, de är icke-dömande hästar.
Just det. Mm. Och det är faktiskt precis det som Lära med hästar, min verksamhet, handlar väldigt mycket om.
Ja, och det vill jag också ha sagt. Jag gick ju din utbildning för lite drygt ett år sedan. Och nu känner jag mig redo att ta in det benet i min verksamhet också. Att faktiskt jobba med barn och ungdomar och använda Lära med hästar-metoden. Att sälja in de här programmen och se hur de funkar liksom ute i mina trakter. Och det är liksom en liten annan målgrupp. Det är ju ofta kommuner och skolor. Och det är inte, jag tänker mig inte att jag ska vända mig främst till privatpersoner. Så. Och det tror jag är en jättebra kombination. Mm. Att man så att säga har flera målgrupper och flera kunder från olika håll och kanter liksom. Och det ska bli sjukt spännande faktiskt. För att jag älskar att Lära med hästar är så tydlig och så pedagogisk. Och att man kan berika barn så mycket. Det tycker jag är helt fantastiskt.
Mm. Ja, men superkul. Det ska bli väldigt spännande att följa dig och för dig att följa mig. Det är ju det här också som jag känner att skapa det här nätverket också av andra som håller på med samma saker. Man kan inspirera varandra, man kan dela både kunskap och misslyckanden faktiskt också. Vad funkar inte? Superviktigt. Vi ska snart börja avrunda här, Sanna. Jag tror att du och jag skulle kunna babbla på liksom 3 timmar till om
lätt,
det här.
Inget problem.
Men vi brukar ju påstå i den här podden att hästar faktiskt kan bidra och göra skillnad. Vi har ju stora samhällsutmaningar utan att överdriva. Vad det gäller psykisk ohälsa, vad det gäller våra barn och unga. Och jag brukar i alla fall då, när jag är ute och mässar om det här, påstå att men hästar, visst, det är ju inte liksom lösningen för alla, men det skulle kunna vara ett bidrag till att vända det här skeppet. Och jag tror ju personligen att kunskapsspridning, att lyfta liksom vad vi i den här världen faktiskt kan erbjuda och bidra med är superviktigt. För vi kan ju liksom inte förvänta oss att alla beslutsfattare och politiker ska fatta galoppen själva liksom. Mm. Men om du fick avslutningsvis säga några ord liksom, om du hade haft nu en politiker framför dig här, hur skulle du bara kort och koncist sammanfatta hur hästar kan göra skillnad och bidra?
Nej, men jag skulle bara vilja lägga fram alla de här studierna som finns. Alltså, det finns ju nu så mycket evidens på att hästar faktiskt gör skillnad och att hästar kan hjälpa människor på massor av olika sätt. Vi har bara inte riktigt tänkt med här i Sverige. Och sen tycker jag också att det handlar om en flick- och pojkfråga. Att fotboll och annan typ av sport som framförallt pojkar så här, traditionellt har ägnat sig åt, där är man beredd att lägga jättemycket pengar. Och när det gäller hästar då, så har man på något sätt bara, ja, men det är Svensk Ridskola och Svenska Ridsportsförbundet. De får lite pengar, that's it. Men sen ska de inte ha så mycket mer. Det är lite den typen av så här attityd jag har mött också när jag pitchar medieproduktioner. Så här, låt mig få berätta om hästar. Nu har jag gjort en jättefin serie som heter Flocken på SVT. Mm.
Men om ni inte har sett den sedan. Ja, finns den kvar på
jag
SVT?
Jag vet inte, ibland ligger den uppe som i repris. Mm. Men man kan liksom ringa till SVT och tjata. Det handlar om att det är musik i den där serien som det är upphovsrättsliga liksom, problem att sända på repris hela tiden. Men det brukar funka att tjata. Men alltså, i förhållande till hur många utövare den här sporten har, hur många som är intresserade av hästar i Sverige, som är liksom, ja men vi är en hästnation, alltså verkligen, så görs det väldigt lite. Det är ju så här, hur ofta ser du liksom hästar gestaltas i Rosa Sportbladet? Mm. I relation till hur många som är utövare den här sporten. Alltså den får oförtjänt lite uppmärksamhet. Mm. Och det skulle jag vilja säga till politiker, att liksom bara, hallå, vakna. Mm. Det finns så många positiva hälsofördelar med umgänge med häst. Och det handlar liksom absolut inte om att alla måste sitta på en häst och tävla som sagt OS. Utan vi kan arbeta med hästar i grupp, och det älskar jag med att lära mig hästar också. Att det behöver inte bli så himla kostsamt, eftersom barn jobbar och samarbetar kring liksom färre hästar. Mm. Det är också en så här enorm fördel med den metoden. Och så är det på hästyogan också. Vi har 8 deltagare och 4 hästar. Man arbetar i par kring hästarna. Mm. Därför att det handlar jättemycket om att spegla varandra, att titta på varandra, att försöka lära sig av varandra. Mm. Det behöver inte alls vara så himla kostsamt, tänker jag.
Mycket bra avslutningsord.
Mer häst i folket.
Mer häst i folket, jag håller med. Nu ska vi ut och bara visa vad skåpet ska stå. Men tack snälla Sanna för att du ville komma till Gilla Hästpodden.
Tack för att du fick vara med.
Och kör hårt, säger jag. Fortsätt göra allt bra du gör. Och in och följ Sanna i sociala medier och på Horse Yoga Love kontot också. Hemskt, för där lägger ni ut
där lägger vi ut alla kursdatum när det gäller hästyogan, och på min Instagram, jag heter ju Sanna Lundell, så där jag bara pumpar ut där också. Ja. Som sagt, marknadsföring.
Precis.
Det är bara att pumpa loss.
Tack Sanna.
Den här poddserien presenteras av Gilla Häst och Lära med hästar. Friday.